Halleluja. Orkar vi stå upp? Nu kom kraften också. Varje gång vi samlas, oavsett om det är en kyrka eller om det är ett vardagsrum eller vad den är, och vi samlas i Jesu namn, så förväntar vi oss den helige ande. Amen. Och jag är bara så glad över att det finns en sån god och bra pastor i Bollstabruk som säger så som han sa i början, att det är upp till dig. Vi predikanter, vi pastorer kan bara predika Guds ord, det är vår uppgift. Men det är ditt hjärtats öppenhet för Guds vidrörande som är avgörande. Jesus, han predikar också för döva öron ibland. Och vi predikanter i vår tid, vi får utstå mycket av sånt. Men sen ibland så är det glimma till lite grann och vi upplever att det tas emot. Så att mötet avgörs, alltså mötet med Jesus, hur bra det blir, det är varken min business eller Lars Åkes business, det är din business. Så därför så ska vi bara be, vi ska konkret be att den helige ande får öppna våra öron och våra ögon. Och att Guds ord som är levande får träffa våra hjärtan. Fader, vi tackar dig återigen att vi får lyfta det namn som står över alla andra namn. Tack Jesus Kristus att du är i mitten den här kvällen också. Du är i vår mitt, du är den som betyder mest för oss. Du är den vi älskar, den som vi vill bli mer och mer lik Jesus. Förlåt oss ibland att vi går vår egen väg, att vi försöker tänka egna tankar. Tack att du är en förlåtande Gud som inte fördömer, inte förkastar, inte straffar, utan du finns där hela tiden med nåd och kärlek. Och vi tackar dig för att din nåd och din kärlek, den är utgjuten i den här lokalen, den här samlingen, den här kvällen. Därför att du Jesus är i centrum. Och vi tackar dig att vi har ditt eget ord att läsa. Att ditt ord är levande, att ditt ord är verksamt, att det är ditt ord som helar. Att det är ditt ord som befriar, och ordet och anden den samarbetar för att vi ska få uppleva dig och få uppleva hur Guds rike växer runt omkring oss och i oss och genom oss för andra människor, Herre. Vi välkomnar dig, helige ande. Och jag ber om att din vilja skulle ske även ikväll, Herre. Låt ditt ord få bli till välsignelse för oss. Tackar dig att du öppnar våra öron så vi hör din röst. Att vi får ta emot dig i våra hjärtan, Fader. Vi ber så i det namn som står över alla andra namn. Jesus Kristus, Jesu namn. Och allt folket sa ett kraftfullt. Amen. Ska vi göra som vi gjorde igår kväll? Tycker ni det? Du tittade omkring. Du som inte var här, du funderade på, vad gjorde ni? Ja, vad gjorde vi? Vad gjorde vi? Ja, det är en bra fråga. Försök att hitta någon som ser glad ut. Och så när du har gjort det, så kramar om den personen eller lägger en hand på axeln och välsignar och säger, kul att se dig. Ja. Och på det sättet så blir alla glada plötsligt. För det är ingen som inte vill få en uppmuntran. Ingen vill ju stå där ensam. Så blir vi alla glada. Ja, tänk vilken makt vi predikanter har. Så får ni sitta ner. Ni får stå om ni vill. Är det någon av er som har varit på en ishockeymatch någon gång? Lars-Åke, ja, du kan vara helt lugn. Du har inte syndat, utan det. Paulus gick på boxningsmatcher och idrottsevenemang. Det föddes mycket av hans predikningar faktiskt. Att jag har fått mycket fina predikningar och undervisningsserier när jag gått på idrottsevenemang faktiskt. Men när jag går på hockey, då åker jag till Karlstad. Och jag åker oftast dit när HV71, det är ett lag från Jönköping, när de spelar mot Färjestad. Hemma i Färjestad, för att jag vill se hur HV krossar Färjestad. Så jag tar dit med mina söner och så åker vi dit ibland. Någon gång, kanske en gång per termin, för det kostar lite stålande den. Men det är det värt, tycker vi. Jag som förälder tycker det är värt att åka och göra någonting med mina barn. Och du vet att när det samlas, som i Karlstad, ungefär 8400 människor på ett ställe. Som längtar efter en enda sak, och det är en upplevelse. De vill vara med om en spännande match. Och du vet att när man kommer in och parkerar kanske en och en halv timme innan matchen börjar, så är det tusentals människor på plats redan. Och när man kliver ur bilen där, så då märker du liksom att de är inte sura direkt. De sitter så där halvdeprimerade ut, utan de flesta är ganska glada, och de går och hojtar och skriker. En del har tagit på sig liksom halsdukar och flaggor, och de har massa grejer på sig utifrån det lag de håller på då, HV71 eller Färjestad. Så liksom, det är strid redan på parkeringsplatsen, vet du, om parkeringsplatserna. Men det, alla de som går där, de är förväntansfulla. Eller hur? Så är det. Man ser fram emot matchen, och man vet, nu ska vi umgås, nu ska vi få liksom bara vara, och nu ska vi få visa mitt rätta jag liksom, på något sätt. För det kommer ju alltid fram hos mannen i varje fall, när man går på ett idrottsevenemang. Då faller alla fasader och masker, och då visar det sig faktiskt vem man är. Och jag har märkt en sak, att när man kommer in där, så det är en sån stämning, vet du. Det är en sån atmosfär av förväntan, och det är glädje, och man blir glad av det. Man blir det. Och många gånger jag har suttit och varit med på en hockeymatch, och så kanske då Färjestad gör mål, va? 1-0 till Färjestad. Så man hinner inte blinka där man sitter. Det bara rasslar till i tusentals stolar, och uppflyger alla och skriker, vet du. Och rätt vad det är så ser jag någon pingstvän, och jag ser någon missionsförbundare, vet du. Kanske till och med pastor som har släppt loss, vet du. Man sitter där i nästan ett chocktillstånd. Inte för att det är liksom det drag, utan mer för att jag ser de här bröderna och systrarna som jag känner annars inte alls visar de känslorna, kanske när det är gudstjänst. Och många gånger så har jag tänkt så här, vad är det som gör att när vi går till kyrkan så kan vi vara jätteglada, vi kan vara förväntansfulla, entusiastiska, euforiska, och så går man in genom kyrkdörren, många av oss gör det. Kanske inte du som är här ikväll, men jag har mött tusentals sådana. Och så händer någonting märkligt när man går in i kyrkan. Det är som en sån här säkerhetskontroll på flygplatserna som jag går igenom en hel hög. Alltså, det piper åt alla håll, och så får man plocka av sig all frimodighet. Är man glad så plockar man av sig det. Har man förväntan så sjunker den till knäskålarna minst. Och så går man in, och det är som en personlighetsklyvning för många människor. För i kyrkan ska man ju vara på ett sätt. Har jag rätt? Jo, det är så. Jag har mött jättemånga sådana. Du är inte så naturligtvis, för du är ju undantaget i mängden. Men alla andra! För vi tror ibland att vi är så otroligt fria. Och vi tror att världens mittpunkt går upp i Sverige. Vi tror att vi har, minsann, vi är pingströrelsen, vi har fångat karismatiken. Vi vet hur det här fungerade. Det här med helig ande, vet du, tungotal och det övernaturliga livet. We got it. Och så tror vi att vi i Sverige är så fria. Du vet att åker du till Sydamerika, åker du till Kina, underjordiska kyrkan, åker du bara ner i södra Europa till Bulgarien, Rumänien och Frankrike, Italien, Så vet jag, de tycker du är en riktig torrboll. Och du liksom tror att du är jättefri. Nu är det ingen ursäkt. Men nu är vi födda i Sverige, så vi är ju sådana. Men visst är det så här att vi skulle kunna, precis som på en hockeymatch, en fotbollsmatch, så skulle vi kunna liksom ännu mer närma oss Gud. Och förvänta oss att Gud, han verkar. Jesus leder. Den helige ande är inte en död ande. Det är inte missmodets ande. Det är inte modlöshetens ande. Så om du är modlös, så är det inte Guds ande som vilar över dig. Det är betryckets ande. Så jag bara känner så här, alltså vi måste lära oss att våga släppa in den helige ande på djupet och verkligen släppa kontrollen. Vi i frikyrkan, vi hävdar att vi är så fria kontra den lutherska kyrkan, har jag hört ibland. De har sin liturgi och de har sin högkyrkliga, det vet de ska hålla på med allt. Det där, då kastar man ju sten i glashus. Vi har ju en osynlig liturgi vi också, frikyrkan. För vi vet ju precis hur mötet ska vara. Vi vet ju precis hur mötet kommer att bli. Men jag tror att om vi ska få se det vi kallar för väckelse, om vi vill se andliga atombomber släppas på plats efter plats, så kommer ingenting att bli sig likt. Vi tycker det är så fantastiskt häftigt att läsa böcker nu i det som hände i Pensacola. Eller det Gud gjorde i Toronto. Och det finns andra platser. Och vi kan ha åsikter om det som hände eller inte hände, om det var Gud eller inte Gud. Det spelar ingen roll, men det var Gud i allt det där. Någonstans så fanns faktiskt Gud. Sen finns det alltid kött och själiskhet. Men oavsett, i Pensacola, det är dessa tusentals människor blir frälsta och döpta i vatten och döpta med den helige ande. Där kom Guds kraft som att tappa fullständigt kontrollen. Och Steve Hill står och predikar samma predikan i princip 6 kvällar i veckan i 5 år. Och samma ande bekänner sig till ordet och människor blir frälsta i tusentals. Och man döpte tusentals. Men det som föregicks det var att det fanns en desperation efter Guds vidrörande. Och man bara bestämt sig för att vi vill se Guds ande komma rörelse. Och vi i Sverige ska inte tro att vi har förstått vad Guds ande är. Därför att när det kommer ett starkt möte eller en stark konferens och människor skakar lite, faller i golvet och skrattar några timmar och rullar runt och upplever det ena efter det andra. Det tycker vi är så fantastiskt. Du vet, när Guds ande kommer på riktigt. Nu menar jag på det sätt som man faktiskt har gjort i kyrkohistorien och i vår tid. Då är det en dimension som är så mycket djupare än vad vi i Sverige någonsin har varit med om. Jag har varit med, vet du, en gång. Ett tillfälle som jag tänkte jag skulle berätta för dig. Innan jag började predika. Jag besökte en församling i ett annat land. Och de hade bett och kämpat om att Guds ande skulle komma. Starkt. Och ett av mötena så kommer Guds ande. Och personligen så trodde jag att det var ett jetplan som närmade sig kyrkan. Och skulle kraschlanda rakt in i kyrkan alltså. För vi hör ett fysiskt dån. Det bara vibrerade. Och jag började skaka min kropp. Och jag kände att det var Guds kraft. Och visst kan vi skaka under Guds kraft. Men man kände bara, vad är det som händer? Och jag såg människor handlöst föll ur bänkarna. De satt tryckt ut och bara pang, sa det. Människor började gråta. Människor började skrika som en barnaföderskor. Män betände sig som barn för de började skrika. Ungefär som en kvinna föder barn. Födslovärkar. Guds ande kom så starkt. Det här mötet höll på i många, många timmar. Ungefär 200 människor. Ingen jättestor grej. Så. Men Guds ande bara pang, så kom. En liten församling i Norge. Och det var en församling som hade kämpat. De hade bett. De hade inga resurser. Men det fanns en desperation av det heliga. Och de hade bett så här. Helige ande, ta över. Ta över fullständigt. Det här var i början på första mötet jag var där. Jag skulle ha 5 eller 6 möten. Jag predikade inte ett enda möte. Jag fick betalt ändå. Vi bara var där. Och så hände det som alla längtar efter. En del sprang på dörren. För nu hade ju kaoset brutit ut. Nu ville man inte vara med längre. Det här är idioti, sa man. Det som var att den helige ande kom på sitt sätt. Människor som hade haft psykiska problem i 20 års tid. Djupt deprimerade människor, gått hos psykologer och terapeuter, blev satt fri på några få minuter. Ingen rörde vid dem. människor med fysiska sjukdomar, plötsligt så blev många av dem helade. Inte alla, men många blev det. Plötsligt så de här som hade kämpat med tungotalet i många, många år, krampaktigt, och hade fått den ena metoden efter den andra hur man skulle göra, plötsligt så bara hände det. Vad var det som hände? Ja, denna enkla lilla baptistförsamling, så kom Guds ande som ett jetplan och alla hörde fysiskt. Och så bara läggs det någonting över församlingen. Och du vet att den Guds närvaron som var de mötena, du vet att jag kunde inte ens stå och predika, utan det var två stycken som stod och höll i mig när jag gav mitt vittnesbörd. Jag predikade, eller men jag delade lite från hjärtat så där i början på mötet innan man inte orkar mer. För man kippar efter andan. Stod man bara så här, vet. Man kämpade för att stå rak. Och sen när man var klar så sa de, är du klar? Ja, då bara så låg man där. Varför? Guds ande hade kommit. Vad blev konsekvensen av det här? Jo, det kom ett rykte att Gud är i baptistkyrkan. Och då började människor komma. Inte för att det var någon häftig predikant eller något häftigt band. Utan det var för att Gud hade kommit. Den heliga ande kom dit. Och han trivdes där. Och vet, jag tror det är så i våra liv att den helige ande har vi hört mycket predikningar om, mycket undervisning om. Men det spelar ju ingen roll om inte vi är villiga att släppa in honom på djupet. Då menar jag på djupet. Ibland så, och vi står inför ett faktum i Sverige att mycket av det som vi upplever vara stora berg, Goliat i strukturer och människor som står i vägen tycker vi för Guds ande, och vi tycker inte det händer så mycket. Allt det här får vi kasta på Gud. Och det enda som kan hjälpa oss, det är hjälparen själv. För jag kommer aldrig i min egen kraft, hur stark jag än är, kunna göra någonting åt det. Det är bara den helige ande som kan bistå oss med kraft. Och därför så tror jag att predikningar och undervisning idag om smörjelsen, om Guds närvaro, är ett av de mest viktiga områdena just nu att undervisa om. Jag ska dela lite grann om mitt hjärta och det som ligger på mitt hjärta för den här kvällen. Och det handlar om Guds närvaro. Precis det jag har börjat med att tala om. Det är Guds närvaro. Guds härlighet. När senast gjorde du ett riktigt, riktigt Jesusmöte? Inte gå på gudstjänst nu, utan när ett Jesusmöte. Det är en bra fråga. Jag ställde den på pastorskonferenser. När senast hade du en heligt Jesusmöte? Den helige ande. Vi ska läsa från andra kungaboken ikväll. Vi ska börja där. Jag har en annan text också. Vi ska börja där. Det står talas om Elisa. Det som kommer att dra människor till Guds rike och till Jesus, det är ju han själv. Du som inte varit med tidigare här, jag upprepar igen att jag är helt övertygad om, allt jag säger ska prövas, men jag har sagt det alla gånger jag varit här, att Bollstabruk kommer att bli och är, men kommer att bli ännu starkare, en andlig generator för den här bygden. Behövs en generator för att alstra ström, och den kommer beröra platser runt omkring här. Även om vi tycker att det är rent, man kan nästan se det på husen. Jag var runt här förra gången jag var här, så åkte jag runt med bilen och gick omkring igen och lade märke till att det är väldigt många hus som behöver renoveras. Det är liksom det är nedgånget och det är tomt och det är eländigt. Man kan tycka liksom sådär. Men mitt i detta så har Gud utvalt någonting för att de visa ska stå där med skam. Och det kommer ha effekt på Nyland, Kramfors, delvis Ullånger, men bygden här omkring. Tro mig. Det kommer ske inom 10 år. Oj, så lång tid. 10 år är ingen lång tid. 10 år är ingen lång tid. Ni kommer tydligt se det om 10 år. Så när jag är 53 år, då kommer jag tillbaka i varje fall. Om 10 år. För då kommer det se annorlunda ut. Då kanske en del av er inte lever. Det kan vara så. Men Guds rike fortsätter. Och det kommer någonting nytt. Men det börjar med att vi längtar efter Guds närvaro. För det är bara den helige ande som kan göra det. Och i andra kungaboken 4:8. Det här är en känd berättelse. Så står det så här. En dag så kom Elisa över till Sunem. Elisa var ju också en profet. Elisa gjorde dubbelt så många under som Elia. Gjorde 32, Elia gjorde 16. Där bodde en rik kvinna. Hon hade alltså troligtvis allt det hon behövde. Som övertalade honom att äta hos sig. Så ofta han sen kom dit eller förbi, så tog han in där och så åt han. Och då sa hon en gång till sin man att jag har förstått att han som ständigt kommer över hit, han är en helig gudsman. Det här rika paret såg på Elisa att han var en gudsman. Jag tror att det andades en härlighet kring Elisa. Men i varje fall på något sätt så förstod hon och såg hon att det här är en helig gudsman. Och så säger hon så här: låt oss mura upp ett litet rum på taket. Sätta in en säng, ett bord, en stol och en ljusstake. Så att han kan ta in där när han kommer till oss. Den här kvinnan var alltså beredd att offra tid, pengar, kraft, att förändra sin närmiljö för att den här gudsmannen inte bara skulle komma flyktigt och bo där och ta in som en gäst. Utan den här rika kvinnan kände att men jag vill öppna upp mitt hem. Jag vill möblera om, öppna upp för att han ska få en permanent boningsplats. Så han känner sig välkommen att han har ett hem här. Han har en plats där han kan vila sig, han kan ta igen sig och han kan bo här. Det är en väldigt stor skillnad att låta den helige ande komma på besök lite grann ibland. Tänk om min fru skulle bara komma på att besöka mig ibland. Det finns ju de som bor särbo. Jag har aldrig förstått mig på det där. Och så skulle man ha heta kärleksmöten då. Sen så skulle det vara bra på en månad eller två, inte vet jag. Va? Vad är det för förhållande? Det funkar ju inte. Den här gudskvinnan förstod att den här mannen är något speciellt med den här gudsmannen. Så man bestämmer sig för att göra det. Så kommer han dit en dag och så tar han in i rummet och så lägger han sig där. Så den här kvinnan var beredd att förändra sin närmiljö. Bygga någonting nytt för att skapa utrymme för den heliga. Om vi ska få se Guds ande i vår tid, i våra liv, våra familjer, så kanske det är så att vi måste bygga om. Vi kanske måste förändra någonting i vårt liv så att den helige ande får komma och få en permanent boningsplats. Det kanske är så att många av oss som är här ikväll kanske måste förändra ganska drastiska saker. Därför det är ju ändå så att om inte vi ser det vi önskar få se, så måste vi förändra det vi sår för att kunna få se en annan skörd, ett annat resultat. Om vi inte gör det, det är ju höjden av svensk dumhet. Att bara fortsätta och göra samma sak, bete sig på samma sätt och tro att det ska bli ett annat resultat. De ungdomar i vår församling hemma, så har vi undervisat hur man tar emot andedopet. Hur man blir fylld av Guds ande. Och så undervisar vi det. Och så förändrar de sin attityd. Och så tar de emot ordet. Och vad tror ni händer? De blir andefyllda. Om du vill smaka på Guds härlighet, och hans närvaro, så tror jag att Gud söker ett hjärta som är krossat. Jag tror Gud söker de som vill leva ett osjälviskt liv. Som faktiskt till och med är beredd att betala någonting för att få det. Och det är det som är en slags brytpunkten i Kristi kropp idag. Att många tror att man kan bara fortsätta utan den helige andes närvaro i sina liv. Och tror att Gud ska lägga sin hand och så bara välsigna mina idéer. Det fungerar ju inte så. Utan jag har bett Gud, Gud, förändra mitt liv, öppna upp mitt liv, möblera om i mitt liv så att du alltid finns plats för dig. Jag vill inte att den helige ande ska komma på besök och bara lite nu och då besöka mig och få någon slags, bli någon slags andlig knarkare. Utan jag vill att den helige ande ska vara en, ha en permanent boningsplats. Amen. Församlingen, vi vill att Guds ande inte bara ska komma lite nu och då. Vi vill ju inte att han bara ska dyka upp på söndag förmiddagen eller ett lördag kvällsmöte. Vi vill att den helige ande ska bo permanent i våra hjärtan. Och den helige andes närvaro, den är så mycket mer att tala i tungor, vet du det? Det är ett liv som går utöver allting annat. När han har fått det här rummet så tar han in det. Så säger han till sin tjänare. Han har en tjänare med sig som heter Gehazi. Är det någon som heter Gehazi här? Jag tycker det är ett väldigt fult namn. Gehazi. Märkligt alltså. Men han heter Gehazi. Så säger han så här. Kalla hit den här gudskvinnan. Den här rika, välbärgade societetskvinnan. Man får säga det så. Va? Och så säger han så här att då har du haft allt det här besvär för oss. Och nu frågar jag, vad kan jag göra för dig? Blir det bra, Lars-Åke? Underbart. Och så säger han så här. Lyssna. Kan jag lägga ett ord för dig hos kungen eller befälhavaren? Det verkar som att Elisa hade inflytande. Annars kan man inte bara gå till kungen hur som helst och begära. Men han öppnade en dörr för den här rika kvinnan och hennes hushåll. När du har haft sånt besvär för mig och gjort detta för mig, kan jag hjälpa dig? Hon öppnar upp dörren för en gudsman och gudsmannen öppnar upp dörren för henne till kungen. Och jag tror det är så att om du vill uppleva öppna dörrar, att gå i hans förberedda gärningar, så måste du först öppna upp ditt hjärtats dörr och låta den helige ande möblera om i ditt liv. Och då kommer den helige ande att bara erbjuda dig områden som du inte trodde var möjligt. Jag tror att den helige ande, det är han som öppnar dörren. Det finns en kvinna i Karlskoga, jag måste bara nämna det helt kort. Har ni hört talas om henne? Hon heter Soheila Fors. Har ni hört talas om henne? Kjell och Soheila. Jag var och besökte deras församling predika bara för en kort tid sedan. Och jag är väldigt god vän med både Kjell och Soheila. De kom till Sverige för 5 år sedan. Har jobbat nere i Iran. Hon har varit grillasoldat. Hon är i 45 års ålder, han är 60. Hon bor i Karlskoga, de är pastorspar i baptistförsamlingen och hon startar upp ett arbete i en förening som heter Cartoon som riktar sig till muslimska kvinnor. Och det här med hedersmord och hedersvåld och misshandlade kvinnor. Öppnar upp en dörr och den helige ande, hon har först öppnat upp för den helige ande. Och sen har den helige ande öppnat upp för henne och hennes man. Så ni vet att det här arbetet har växt. Det har växt så enormt, den här enkla kvinna. Och hon är erbjuden ministerpost. Då ringer kung eller premiärministerns bror ringde söndag morgon när jag var dit och frågade om inte de ville flytta tillbaka till Teheran. För hon var erbjuden en ministerpost i den iranska regeringen. Kjell Fors, pastor, vart med och infört religionsfrihet faktiskt som står i den iranska grundlagen. Men de upplevde liksom att de ville lämna det där. Så hon har en hög ställning, för hon är alltså en prinsessa, en riktig prinsessa i en släkt i Iran. Och så har hon tagit sig hand om de här kvinnorna, och det här arbetet har spridit sig och vilat Guds välbehag över det. Och det har kommit upp och blivit känt ända upp i riksdag och regering. 32 kommuner i Sverige står och väntar på det arbetet. För ett år och 8 månader sedan hade det här föreningen en omsättning på 380 000. Idag, för 2 veckor sedan, så berättade Källfors, har vi en omsättning på 9,8 miljoner och inte gjort någonting. Den helige ande har öppnat upp dörrar, så hon har fått be med Fredrik Reinfeldts närmaste man till frälsning. Jag anar vem det är, hon får inte säga namnet, men jag anar att det är Anders Borg. Och han är frälst, säger hon. Hon har fått audiens, det här har hon sagt offentligt, därför kan jag berätta det. Hon har fått audiens, hon har haft middagar med kungen och Silvia. Hon har suttit och bett tillsammans med Silvia. Hon tog jägarexamen förra året. Nu är hon inbjuden på kungligt hovjakt uppe i Norrland med helikopter. Det här arbetsmarknadsdomstolen har sagt att alla arbetsförmedlingar i alla kommuner i hela landet måste koppla med hennes arbete för att de blir förvandlade. Idag så får hon statligt medel till Karlskoga och jobba med detta. Nu slutar pastorn, för han måste hjälpa henne i arbetet. Hon har bett med 756 muslimer till Kristus. 312 stycken i Karlskoga de sista 5 åren. Personligen. Församlingen öppnar inte upp för dem. Därför måste de gå vidare. That's the problem. De har 300 kvinnor i nätverket i Karlskoga som inte öppnar upp. Församlingen öppnar inte upp och känner att de kan ta det här. För det är för mycket turbulens. Men den helige andes kraft har slagit ner i dem. Och de flesta är andedöpta. Men den svenska frikyrkokulturen klarar inte av det. Och de kom till Sverige för 5 år sedan med tomma händer. Och nu sitter hon tillsammans med Silvia och kungen och rör sig. Har bett för Billström, migrationsministern. Har bett med Fredrik Reinfeldts närmaste man och rör sig upp i riksdag och regering. Vem hade kunnat tro det? En enkel kvinna från Karlskoga. Vad är det? Hon öppnade upp sitt hjärta för den helige ande och gick i de öppna dörrarna och bad inte om ursäkt. Ja, det är någon som säger amen. Ni är vana vid sånt här i Bollstabruk, jag vet. Men för mig när jag hörde detta, jag satt bara och gapade. Och de här 10 ungdomarna jag hade med mig, nyfrälsta, som får höra hur den helige anden ledde dem. De sög åt sig och fattade, that's the way. Så här gör man, det här är livet med Kristus. Det sträcker sig långt utan att sitta på möten och ruttna bort. Här måste vi ut och leva livet med den helige ande och inta mark. Så den helige ande vill leda dig och Guds närvaron. Under min predikan, när jag står och predikar, förstår du, så faller hon bara ner på knä så hela mitt framför mig. Jag tänkte, vad hände? Svimmade hon? Men hon låg. Hon var så lättrörd i anden, vet du, så hon bara pang sa det. Den helige ande är en person som vill leda dig och mig. Den här gudsmannen får höra att den här rika kvinnan hade faktiskt någonting som hon längtade efter. Mitt i hennes välstånd. Hon hade ingen son, inget barn. Hon hade alltså inte multiplicerat sig själv. Och då säger tjänaren så här till Elisa, att den här kvinnan, hon har ingen son och hennes man är gammal. Jag ser det framför mig, liksom hur de sitter där och liksom, jag har ingen son och liksom, ja, ni ser själva, det är kört liksom. Han är gammal. It's over. Och så profeterar gudsmannen. Och det som var omöjligt för det här paret, det sker, det blir till. Alltså för mig är det här en profetisk bild på den helige andes liv, Guds närvaro. Kyrkopolitik, religion dödar, men anden ger liv. Låt oss vandra i anden. Jag hörde en förkunnelse när jag var en liten pojke av en predikant från Afrika naturligtvis. Som sa så här, man kan leva från anden till 100%. Jag lever bara 65-70 idag, sa han. Men jag är på god väg till 80-90 i varje fall. För en 10-tal år sedan så fick jag förmånen att få ha möten tillsammans både med Victor Emeneke och Charles Andy Fond. Vet du vem det var? I Norge. Och jag frågade Charles Andy Fond i Hamar på Hedmarkstoppen så här. Vad är nyckeln i din tjänst? Vad är det som gör att Guds närvaro vilar så tungt över dig? För det kände man. Det växte ut ben på ledamötet. Vet du. Det var helt otroligt. Vet du. Det var liksom ingenting för han. Han sa, jag fastar 4 dagar i veckan året runt. Det är min grej, sa han. Jaha, tänkte jag liksom. Ska man börja fasta nu? Nej, klart man ska ju inte imitera. Men det var hans, han hade hittat Guds kontaktpunkt där. Och jag tror det är så att om vi verkligen menar allvar så finns det en nivå som vi kan få kliva in i. Som inte har med dig att göra, som har med din ande att göra. Och man kan faktiskt träna sig, tror jag, att leva utifrån anden mer och mer och döda sitt kött. Det är ju inte anden som ska döda köttet, det är jag, står det. Men jag får kraft i den helige ande genom karaktär att säga nej och döda köttet. Och välja gå andens väg. Och anden och köttet kommer alltid stå strid med varandra. Och det här känner innan säger så här, hallå där, nu ska du lägga av och profetera, va? Har du varit med om det när någon har profeterat över dig och du känner bara, det här är galenskap. Inbilla dig inte någonting här nu. Bara för att jag har bytt ett rum åt dig och du har fått komma hit och känner dig välkommen, så du behöver inte visa mer än vad du går för. Alltså, gå inte över gränsen här nu. För du, titta, det är bara att titta på han där. Det går inte, it's over. Men han profeterar. Och vid just den tid som Elisa hade sagt till henne så blev hon havande och födde en son. Amen. Så det bröt igenom. Så för Gud är det omöjliga, det blir möjligt. I den helige andens kraft, men det börjar med att du måste vilja möblera om. Du måste städa upp i ditt liv. Om jag och Maria ska ha vänner på besök, inte låter jag dammtussarna ligga kvar synligt i hallen. Jag menar, ser vi till att få in dem i ett annat rum åtminstone. Va? Det ska vara någon sån där fint så att inte han känner sig liksom att, ja men vad är det här? Har de inte städat? Den helige ande är väldigt känslig. Det är en person. Och det står att vi kan bedröva den helige ande. Och man kan också göra den helige ande glad. Hur då? Ja, genom att säga, helige ande, nu vill jag umgås med dig. Är det länge sedan du sa det till den helige ande? Är det länge sedan du sa, nej men nu vill jag umgås med dig. Nu vill jag prata med dig, nu vill jag ha ett snack med dig. Va? Jag har sagt till mina barn, ta en stund med den helige ande. Sätt dig i fåtöljen i soffan, lägg dig i sängen. Och så bjuder in den helige ande att tala till dig och att han ska fylla dig. Och jag lovar dig att han kommer att fylla dig. Bara för någon, det var förra veckan här, så tog jag själv en stund. Och så kände jag bara att nu har det varit mycket tag. Så jag bara satte mig först i en stol, men så upptäckte jag att här kan inte jag sitta. Så jag la mig i sängen. Och så sa jag, helige ande, nu får du komma och betjäna mig. Fyll mig! Och så låg jag där och så talade jag tungen och så bibelorden kom och jag talade tro och jag blev påmind om saker Gud har sagt och så här, vet du. Och så plötsligt så slår han på, vet du, vrider han på kranen. Stark ström, vet du. Och så exploderade någonstans här nere. Så det bara, vet du. Det var som att korka upp en champagneflaska. Det är bara du vet, jag bara låg och jag skrattade och jag joddlade i anden och jag höll på, vet, när jag, ja, det är tur du inte ser det alltså, för att jag blir helt totalt, jag faller bort, jag är off. In kommer Maria sen hem från jobbet, det här var en tisdag tror jag. Hon kom hem vid 3-tiden, kommer ner där, vet du, och bara tar i mig. Morgan, för jag var, då hade det här lugnat ner sig, så jag låg het. Du vet, tog mig inte upp ur sängen. Och så tog hon i mig, så vet du. Och så tog jag tag i armen, så jag bara, oh, karabasha, karabadaria, stäck in dille karache, lo grontoria. Fyll, sa jag, vet du. Hon bara, nej, inte nu, sa hon. Jag ska laga mat, sa hon. Jo, nu, sa jag. Det blev spaghetti i benen, sa hon. Ramlade över mig i sängen, vet du. Där låg vi, vet du, och bara skratta. Och bara joddla i anden, vet du. Ner kommer Isak, våran lilla kille sladdis. Isak, 6 år gammal. Kommer in och bara. Kommer in, vet du. Hoppar upp i sängen där, vet du. Lägger sig hem till oss. Som man aldrig gör. Lägger sig på ryggen, 6 år. Och tittar bara. Och så jag la min högra hand på hans mage. Och han älskar när jag talar i tungor. Och vi ska se, ligga och titta på Tom och Jerry. Det tycker han om. Jag gillar också det. Det är enda tecknade filmen jag tycker är rolig. Alltså. Men jag tycker det är kul. Och då brukar jag säga så här att nu ska vi lägga oss först och så pratar vi lite Jesusspråk, sa jag. Så säger jag. Så lägger jag handen på magen och så bara karabala shakalabandar just det grindia. Och mer, säger han. Och då blir han jätteglad. Och jag är övertygad om att den helige ande verkar i honom. Den helige anden, när senast bara bestämde du för att nu fyll på, helige ande. Fyll på. Jag behöver mer kraft. Jag behöver komma över depression. Jag behöver stiga över de här bergen. Jag behöver se möjligheterna. Jag klarar inte själv, men fyll mig, helige ande. Så jag ser det du ser. För när den trons ande, när Guds ande kommer över och i dig. Du känner bara, du blir liksom som lejonet av judastam. Och plötsligt så spelar det ingen roll vad folk säger till dig. Det är bara, so what? Vadå? Gud är Gud. Han har segrat. Jesus har besegrat allt det onda. Och genom den helige ande är jag en övervinnare. Mitt i sorg, bekymmer, problem. För den helige ande bor i mig. Så det är dags, tror jag, att återerövra längtan efter att möblera om. Ikväll är en kväll jag tror den helige ande vill möblera om hos någon. Ställa rätt. Du vet, det finns ett ord i är det fjärde Moseboken? Nej, andra Moseboken. Andra Mosebok kapitel 40. Så står det om Herrens härlighet över tabernaklet. Och det står att då övertäckte månskyn uppenbarelsetältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i tältet eftersom månskyn vilade över det. Och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Så ofta månskyn höjde sig så bröt Israels barn upp och så gjorde de under hela sin vandring. Men så länge månskyn inte höjde sig så bröt de inte upp förrän den dag då de höjde sig igen. Ty Herrens månsky vilade över tabernaklet om dagen och eld var det den om natten och så var det inför ögonen på hela Israels folk under hela deras vandring. Guds härlighet kom permanent. Det fanns en flexibilitet, det fanns en följsamhet. Men lägg märke till det som står i versen innan, i vers 33. Att han satte upp förgårdens omhänge runt omkring tabernaklet och altaret och hängde upp förhänget framför porten till förgården. Så fullbordade Mose arbetet. Varje plats i templet var på sin rätta plats. Och då när det har fullbordat, mättat, då kommer Guds härlighet. Så det krävdes ordning och reda innan den helige ande kunde komma i templet. Jag tror att i det nya förbundet, den helige ande som är den nya testamentliga bilden, så tror jag att den helige ande trivs väldigt bra hos dem där det är ordning och reda. Därför måste vi kanske möblera om i våra liv ibland. När jag var liten så möblerade jag om mitt rum varje fredag, minns jag. Det var min hobby efter skolan, komma hem och möblera om. Det var jätteroligt. Det förnyade sig lite. Tills jag insåg liksom att jag flyttade runt samma grej hela tiden. Så till slut så köpte jag lite nya lampor och jag begärde ett nytt bord och en ny stol och sådär. Och till och med en ny säng till slut. Och, ja. Så då blev det nya grejer. Men i vilket fall så tror jag att vi måste... Det finns... Ordet förnyelse har devalverats på ett sätt i Sverige. Och vi har liksom nästan negligerat det. Tittat lite nedsättande på de som vill förnyas i den heliga ande. För nu är det en ny tid, Morgan. Nu kan vi inte hålla på med det gamla orden. Nu gäller ny tid. Du vet, jag är ständigt beroende av den heliga ande. Men vi i Sverige tror ju att vi har ju den heliga ande så starkt över oss. Vi behöver ju inte be om mer. Ja, kära Gud. Det är bara att titta hur det ser ut på, i våra församlingar. Det är en våldsam stark Guds närvaro utgjuten. Något. Men ibland så upplever man det. Vad beror det på? Jo, att det finns människor som kanske har allt det de behöver. Men de känner ändå ett behov av att möblera om, bygga ut, göra plats för den helige ande permanent. Och de församlingar, de ledare idag som säger så här: helige ande, nu har vi försökt med allt. Nu har vi kommit till dead end. Och nu har vi förstått att det är bara du som kan göra det. Så nu, Herre, så överlämnar vi alla våra egna idéer, tankar, visioner, strategier. Allt åt dig. Och det enda vi vill göra är att söka ditt ansikte. De församlingarna skulle jag vilja vara med i. För då finns det en grogrund. För det är bara den helige ande som kan göra det. I andra Samuels boken kapitel 6 så finns det en berättelse om när man för tillbaka Guds ark. Jag ska inte ta så mycket om det, men David, han har en vision om, han får ett tilltal att du ska föra tillbaka Herrens ark till Jerusalem. Och hela andra Samuels boken kapitel 6 är en profetisk predikan in i våra liv. Vikten av att återta det vi har förlorat. Jag kan se framför mig hur David, andlig ledare, kung, går där. Och så har man satt Guds förbundsark på en vagn. Och det är några oxar som drar den här vagnen. Och du kan berättelsen. Det finns en vision, det finns ett mål. Det är att återinföra det som har gått förlorat i Jerusalem. Och det var Herrens ark. Det är en bild på Guds härlighet och Guds helighet. Och så kommer de till en plats och det som inte fick hända, det ingen trodde skulle hända, det händer. Att oxarna snavar och Ussa, en av ledarna, de springer fram och ska försöka rädda arken och rädda det som räddas kan. Och i samma ögonblick han tar i förbundsarken så faller han död ner. Och David, han blir vansinnig, han blir frustrerad, han blir arg. Han kan inte förstå vad Gud kan göra så. Men då hade han glömt bort för ett ögonblick att Gud hade sagt tidigare att ingen får röra förbundsarken. Den är helig. Ingen får röra den. Så när man sen fortsätter och bär arken så så visar det på att det ena sättet är inte bättre än det andra. Guds ark genererade död. Varför då? Man bröt det Gud hade sagt. Det var inte att han tog i arken i sig själv, men det var att med det så det fanns ett ord om att du får inte göra det här, för då sker detta. Det var ju Gamla testamentet. Och David blir så arg och frustrerad så han blir inte ens veta av förbundsarken, står det. Och då blir Obededom, han blir jätteglad för att förbundsarken flyttas till hans hus. Och då får han en välsignelse som inte han har räknat med. För förbundsarken bara utstrålar som Guds härlighet. Så under 3 månader så är David förbittrad och arg på Gud för att han hade dödat Ussa. Men så får han höra talas om att ja, men Obededoms hus, de är så välsignade av förbundsarken. Så att, ja, men vad är detta nu då? Och så väcks någonting till liv igen i Davids ande och hjärta. Att han vill fullborda det som Gud en gång sa att föra tillbaka förbundsarken. Så man tar upp förbundsarken igen och sätter den då. Man bär den 3 man på varje sida. Och så bär man förbundsarken mot Jerusalem. Man gick igenom sorg, död, bekymmer. Men nu hade glädjen kommit tillbaka. Visionen fanns där igen. Så går man in i Jerusalem. Och då sitter hans fru vid ett fönster och spyr galla över honom. Och föraktar honom för att han dansar. För att han var glad. Tänk att man kan bli arg på de som är glada. Tänk att än idag finns det någon som blir arg på dem och irriterad på dem som talar tro, predikar tro, är glada och dansar sig fram genom livet. Men det de inte vet och det de inte visste här, och det inte hon visste, det var faktiskt det att David hade gått igenom sorg, död, bekymmer och varit nere och vänt på botten. Men genom Guds nåd så har han fått tillbaka visionen och längtan efter att föra tillbaka förbundsarken in i Jerusalem. Så det spelar ingen roll hur din historia ser ut. Det finns människor som säger till mig, åh Morgan, om du bara visste vad jag gått igenom. Då skulle du minsann förstå att jag inte kan vara glad. Då säger jag behöver inte veta dina bekymmer. Jag förstår att de finns, precis som hos mig. Men den heliga ande finns där för dig ändå. Och det är den heliga ande som reser dig upp, drar dig vidare. Så kom inte och dra med din historia till mig. För historia är historia. Och lever du oförlåtelse mer än 30 sekunder som en sa, då blir du snart bitter. Och bitterhet, då faller man ner i en djävuls grop. Då måste man få hjälp. En befrielse. Så David dansar in i Jerusalem och han säger till sin hustru, vet du, att ja, jag dansade för att jag dansade inför Herren. Jag hade rättighet att vara glad. Det är inte som du tror att det var någon erotisk dans. Det är en dans inför Gud. Hon bara avslöjar sig vad hon hade sitt sinne. Hon hade ingen del i detta. Hon hade inte sitt mandat att överhuvudtaget uttala sig. Men hon var ändå tvungen att göra det. Det finns så många som får mandat från himlen, säger de, på något märkligt sätt och kan uttala sig om precis vad som helst. Men de kan aldrig dela andens liv. De vill bara fördöma och förakta. Precis som hon gjorde. Och Mikael, som hon heter, hon får inga barn så länge hon levde, står det. Står sista versen. Och den versen har ingenting med det här sammanhanget att göra. Men den bara visar oss att om vi ska vara med och multiplicera och se hur andens liv föder fram någonting i oss, så får vi aldrig vara bittra. Vi får aldrig förakta. Vi får aldrig förtala någon. Vi måste leva i kärlek. Men det innebär inte att vi måste samarbeta med alla. Vi måste gå med det Gud har gett oss. Det innebär inte att vi tycker illa om människor, utan vi älskar och välsignar med hjärtat. Men vi måste gå med det Gud har gett oss. Andens liv. Genom hela kyrkohistorien så har människor fått betala ett pris när Guds ande har rört vid dem. Levi Petrus, T.B. Barnett, Charles Wesley, Finni. Alla de här gudsmännen vi läser om i forntid och nutid fick betala ett pris för att anden kom. Anden kom. I Pensacola, i Toronto, fick man betala ett högt pris i början. Men sen vill ju alla vara med och ta del av kakan. Den helige ande är nyckeln för den här regionens förvandling. Gud har respekt för din historia, det du har gått igenom. Precis som David hade sin historia. Men han plockade upp det som hade dött i hans liv. Han var bitter och sur på Gud. Men han upptäckte att det kan jag ju inte vara. För förbundsarken, den bryr sig inte om jag är bitter. Den helige ande fortsätter ju med sitt arbete. Även om du skulle bli bitter. Han bara står och väntar på att få använda dig. När du ber Gud om förlåtelse. Så står han där direkt och vill använda dig. Så alla vi som är här inne, vi kan vara använda av Gud genom den helige ande på ett starkt sätt. Han har lagt ner minst en gåva hos oss var och en. Profetians gåva, helandets gåva, kunskapens ord, tala i tungor en gåva, uttydningen en gåva. Han har lagt ner minst en gåva hos oss allihop. Och det vill Gud att du ska använda. Inte första hand för att boasta och visa vad duktig du är, vad du kan. Men för de som ännu inte tror. Den helige ande är min absolut bästa vän. Varje dag, varje morgon så har jag en personlig stund. Var jag än är någonstans med den helige ande. Och jag ser honom som min absolut bästa medarbetare. Min bästa vän. Idag i källaren hos Lars-Åke och Inga-Lilla jag bor, då har jag och den helige ande haft en träff. Jag la mig på golvet, utsträckt armar och så sa helige ande, nu är jag här igen. Tala till mig, styrk min ande, styrk min kropp, styrk min själ, styrk mitt sinne. Tala till mig, bevara mitt sinne, bepansra mitt sinne. Blodets beskydd, var helige ande, tala till mig, varna mig, gör mig uppmärksam på saker, låt mig få se saker. Allt det här. Och man kan vara fullt normal samtidigt. Inte det underbart? Sen ser vi saker, förstår saker, upplever saker som vi aldrig säger. Men vi gör det för att en helige ande, vi gör det för en helige ande verkar i oss och hjälper oss. Amen. Så den helige ande är här ikväll. Och min största längtan är att du vet att den helige ande är en person. Och i Ådalen som är ett fält, ett område som behöver en fullständigt genombrott. Så är det bara han som kan göra det. Det är bara den helige ande. Och vi måste faktiskt bara erkänna att ibland har vi satt den helige ande i baksätet. Och så ska vi köra. Och så ska vi ha honom med på resan. Och så kommer vi till ett vägskäl och så frågar vi helige ande, är det vänster eller höger nu då? Så får vi inget svar. För han är ointresserad, för vi körde fel i korsningen innan. Vi är redan på fel väg. Lite så bland har det känts. Den helige ande. Han är här nu. Vi behöver inte söka någon känsla eller någon. Vi bara vet att han är här. Fader, vi tackar dig. Helige ande, vi är så glada för att du står ut med oss. Jag ber att du helige ande talar till oss nu. Tack att du ser var och en av oss. Du vet exakt det vi längtar efter. Tack att vi ska få kraften, möjligheten i den heliga ande att kunna skapa rum för dig ännu mer. Vi vill inte att du ska komma på besök lite bara ibland, utan vi vill att du ska ha en permanent boningsplats i oss. Att du helige ande som tredje personen i gudomen verkligen får bli tydlig, synlig för oss. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Halleluja. Halleluja. Kiala mangarida sangrantoria. Shabrafasa kiala mangrando. Kom helige ande. Kom helige ande. Kom helige ande. Kom helige ande. Kitola lagandia. Sjågrannarna Sandre Grinaccio Grontoria. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Kodla mandari justa krändarna Sandia. Fyll denna plats med din närvaro just nu, Jesus. Kom heligande. Kom heligande, kom heligande. Kitola montorra gariasa kodla mandaria. Åh, lagana mandaria. Tack att när vi öppnar upp för dig så bara öppnar du upp nya vägar. Erbjuder oss en ny väg, områden som inte vi har varit inne på tidigare, som vi inte ens har kunnat tänka. Så tack att du öppnar nya vägar, Jesu namn. Jag bara ber om nya vägar i den här regionen på ett oförundligt sätt som bara du kan göra. Spränga begränsningarna, spränga den här strukturen som vi har framför oss och i oss. Spräng alla begränsningar, Jesus. Tack att du helige andes, du helige ande vill måla en bild av Jesus, att Jesus ska bli stor för oss, att du Jesus har gjort på korset för oss. Halleluja. Sekeala mandasa karala mangransola goroni shaba garala nanande legendia. Helige ande, kom i närvaro.